Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden! Idag kommer vi få en inblick i Polens politiska liv. Som ni säkert läst och hört i nyheterna har de senaste åren inneburit en rad tvivelaktiga beslut från regeringspartiet Lag och rättvisa sida. Beslut som riskerar att urholka den polska demokratin. Men vad är egentligen bakgrunden till den nuvarande situationen? Lyssna så får du veta. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du velat veta som presenteras i samarbete med Acast.
Polen är ett av Europas större länder med 40 miljoner invånare. Under andra världskriget var landet ockuperat av Nazityskland och sedan kom det under sovjetiskt inflytande. Under 80-talet tinade kommunismen långsamt upp och i slutet av 80-talet hölls de första fria valen på över 50 år. Idag regerar det populistiska partiet Lag och rättvisa. Den som ska berätta för oss om Polen är Peter Jonsson. Han är historiker och journalist och en av Sveriges mest erfarna Östeuropakännare. Han bor och verkar sedan 4 decennier i Warszawa, där han rapporterat för ett flertal nordiska tidningar, radio och tv-bolag. Tidigare i år utkom hans bok Polen, Quo Vadis, om Polen i dagens Europa. Varsågoda, Allt vill att veta om Polen med Peter Jonsson.
Då säger jag hej och välkommen till Peter Jonsson. Du är historiker, journalist och författare med ett flertal böcker om polsk och europeisk historia bakom dig. Idag ska vi prata om Polen och Polens politiska liv. Och min första fråga är, hur började din polska resa?
Jag är ju så kallad 40-talist och tillhör det sena 60-talets ungdomsrevolt och även vänsterrevolt. Jag hamnade däremot i organisationer som definitivt inte sympatiserade med systemet, vare sig i Kina eller i dåvarande Sovjetunionen och Östeuropa. Utan kom tvärtom att ganska kraftigt vara involverad i stöd till den demokratiska oppositionen i framförallt flertalet länder i före detta Östeuropa. Polen, Tjeckoslovakien med dåvarande Karta 77, men också i Ukraina, sysslade under flera år därvid bland annat med smuggel till de här nämnda länderna. Och under den tiden fick jag också kontakt med flera av dåtidens så kallade dissidenter, personer som senare när kommunismen väl hade fallit ofta hamnade i ledande ställning, ministerställningar och så vidare.
Och så småningom hamnade du själv i Polen också?
Ja, i princip när Solidaritet bildades och de stora strejkerna bröt ut sommaren 1980 så åkte jag omedelbart dit. Och jag brukar väl säga att även om jag sedan har korsat Östersjön många gånger fram och tillbaka så blev jag i princip kvar i Polen sedan dess. Jag träffade där också under den tiden Jolanta som jag då är gift med sedan 1982 i januari under krigstillståndets dagar i Polen.
Om vi börjar från början, vilka är det som styr Polen idag?
Ja, alltså den politiska situation som finns i dagens Polen uppkom ju i och med presidentvalet 2015 under hösten och parlamentsvalet, alltså valen till den polska sejmen och senaten. Det som skedde var att ett parti, ett högerparti, Lag och rättvisa, lett av Jarosław Kaczyński, erhöll egen majoritet i det polska parlamentet. Något som aldrig tidigare hänt sedan kommunismens fall.
Vi kanske ska bara kort dra upp några riktlinjer för vad som hände när Polen gick från kommunistisk diktatur till demokrati. För det fanns något som heter Fackförbundet Solidaritet och dess ledare Lech Wałęsa som på 80-talet som du nämnde då var en viktig grogrund för demokratisk utveckling i Polen. Vill du berätta lite kort om vad som hände under de här åren?
Alltså Polen var ju föregångslandet för kommunismens fall och kommunismens upplösning i hela Östeuropa och därmed också senare Sovjetunionens upplösning. Det har naturligtvis en bakgrund i att Polen har varit det land i före detta Östeuropa där nationella eller folkliga uppror har varit mest vanliga, alltså 56, 70, 76 och sedan 1980. Men vad som hände i Polen då från 88 och 89 och kulminerade med ett val den 4 juni 1989 var alltså en fredlig upplösning av det kommunistiska systemet. Där, vilket man också måste då betona, makthavarna från det kommunistiska partiet och framförallt vissa ledande personer, fyra personer, spelade en väsentlig roll i hela denna process. Kommunismen föll helt fredligt i Polen och senare som vi vet också i det ena landet efter det andra, inklusive då Berlinmurens fall i november.
Du nämnde ju Jarosław Kaczyński tidigare och hans partilag och rättvisa. Kan du berätta någonting om det här partiets väg till makten?
Alltså, Jarosław Kaczyński och hans tvillingbror Lech Kaczyński, som ju nu inte lever, han omkom i flygolyckan, katastrofen i Smolensk 2010 i april. De här bröderna var ju aktiva redan under den kommunistiska tiden. De hade dock ingen framträdande position, framförallt inte Jarosław Kaczyński. Men han deltog aktivt i de sista halvåret och i förhandlingarna under kommunismens fall och fick sedan en allt mer framträdande position i det politiska livet. Han har hela tiden tillhört en högerfalang kan man säga i polsk politik och han grundade ganska tidigt sitt första politiska parti som senare upplöstes av olika anledningar och det här nuvarande partiet då Lag och rättvisa har en historia som ju också går mer än ett decennium tillbaka och som också var vid makten under två år 2005-2007. Då hade de dock icke egen majoritet i parlamentet utan en koalitionsregering som slutade med att den var tvungen att upplösas och efter nyval så förlorade de makten. Men nu är de alltså tillbaka. De har egen majoritet i parlamentet men man måste då understryka att det var enbart drygt 19% av den totala väljarkåren som röstade på dem i valet i oktober 2015. Att man kunde få egen majoritet trots detta berodde på två saker. För det första så var valdeltagandet bara drygt 50%, alltså varannan väljare deltog inte. För det andra så hamnade vänstern helt utanför parlamentet trots att närmare 10% av väljarna röstade på olika vänsterpartier. Anledningen var att det stora vänsterpartiet gick fram inte som ett eget parti utan som en valkoalition, och då är spärren 8% och man hamnade strax under den, och ett annat parti fick 3% och kom överhuvudtaget inte in, alltså inget av de här kom in. Så det är de här två faktorerna, det låga valdeltagandet och att vänstern hamnade utanför, som medförde att lag och rättvisa kunde få egen majoritet.
Och egen majoritet innebär också större möjligheter att genomdriva grundlagsförändringar till exempel.
Grundlagsförändringar kan de inte genomdriva om de håller sig till det som står i den polska konstitutionen. Därtill krävs nämligen 2/3 majoritet, vilket man inte har. Vad man däremot gör är att man stiftar lagar som urholkar demokratin och som i sig strider emot konstitutionen.
Kan vi gå igenom de viktigaste förändringar som lag och rättvisa drivit igenom de senaste åren och hur det påverkar demokratins utveckling?
Ja, alltså när man ser tillbaka så måste man nog säga att dess ledare Jarosław Kaczyński, för det är han som styr trots att han inte har någon formell position, har haft en ganska klar strategi för hur man ska förändra det polska samhället. Den första institution som man så att säga attackerade och demonterade var författningsdomstolen, eller konstitutionsdomstolen som man säger på polska. Det gjorde man genom ett antal nattliga sessioner där man inte godtog 5 domare i konstitutionsdomstolen, utan tillsatte 5 egna domare som parlamentet utsåg och som sedan blev edsvurna av presidenten. Detta skedde då i strid med konstitutionsdomstolens utlåtande. Det är ganska komplicerat om man ska förklara det här, va? Men i korthet var det så att det föregående parlamentet hade utsett 5 nya domare till konstitutionsdomstolen. 3 av dessa ersatte sådana som redan hade avgått under den förra mandatperioden. 2 av dem var sådana som ännu inte hade avgått, men som skulle förmodligen avgå under, så att säga, interregnum när det inte fanns något parlament. Den polska konstitutionsdomstolen hävdade att av de här 5 domarna som det förra parlamentet hade utsett, så var 3 utsedda i enlighet med konstitutionen, men 2 var icke rätta. Vad det nya parlamentet gjorde var att man hävdade att ingen av de här 5 var riktigt eller konstitutionellt utsedda och tillsatte istället 5 nya domare. Och på det sättet fick man successivt kontroll över konstitutionsdomstolen.
Jag antar att oppositionen och ledande jurister har opponerat sig ganska kraftigt mot det här.
Det blev starka reaktioner ifrån de inhemska juristerna, juristernas olika organisationer, liksom ifrån internationella organisationer, inklusive EU-parlamentet och den så kallade Venedigkommissionen, som ju tillsattes, en institution som uppkom efter kommunismens upplösning i Östeuropa, bland annat med uppgift att se till att konstitutionen och demokratiska spelregler följs i den delen av Europa. Men att sätta konstitutionsdomstolen ur spel, det var alltså det första steget som lag och rättvisa kom. Och sedan gick man vidare med nästa steg, var att man såg till att man kan ha en politisk kontroll över den civila ämbetsmannakåren. Också detta genom en lag som mycket hastigt bankas igenom i parlamentet, ofta då med nattliga sessioner. Den nya lagen innebar att man För det första att man kunde avsätta civila ämbetsmän. För det andra att man ställde betydligt mindre krav på vem som kunde vara och kunde bli en civil ämbetsman. Och man ändrade också ett råd som fanns under premiärministern i det här. Så det var det andra steget. Det tredje steget var kontroll, politisk kontroll över de offentliga media, alltså public service, radio och tv. Detta gjorde man genom att först stifta en lag som innebar att högsta cheferna för såväl publika radion som den publika tvn direkt kunde utses av skattkammarministern. Alltså direkt, och han i sin tur sen kunde avsätta de olika redaktörerna för olika program. Såväl den publika radion och framförallt tvn är idag ett rent propagandainstrument för den sittande regeringen.
Mm. Hur ser det ut med pressen då?
Ska man lyssna på vad de säger så är det ett nästa mål för regeringen. Alltså den privata media, pressen men även då privata radio- och tv-kanaler. Förmodligen kommer man under hösten att lägga fram ett lagförslag som innebär att man försöker begränsa andelen utlandsägda media i landet. Alltså att det finns en procentsats på hur stort kapitalet kan vara i olika privata medier.
Jaroslav Kaczynski är ju då varken president eller premiärminister. Ändå känns han som en sån här puppet master, en sån här marionett teaterledare. Han är, som jag har förstått, relativt impopulär politiker i Polen. Men trots det lyckas han vara den här verkliga makthavaren. Hur har han lyckats med det?
Ja, alltså i alla, det finns, man gör ju alltid sådana här undersökningar om popularitet och om man är för eller emot. Och Kaczynski hamnar ju alltid väldigt långt ner. Alltså en stor del av väljarkåren hyser misstro emot honom. Men han har ett starkt stöd inom den egna väljarkåren. Som man brukar ju då tala om ett betongartad del av väljarkåren som i alla läger stödjer lag och rättvisa och Jaroslav Kaczynski. Och det är ungefär 20-25% av den totala av de som går och röstar, ska vi säga då. Va? Och där har han en stark ställning. Alltså man kan inte frånta honom att en viss karisma när han framträder gentemot sin egen väljarkår. Han är en god talare, en god agitator och en slipad politiker.
Partiet och Lag och rättvisa, man får ju känslan av att det är ett nationalistiskt parti, ett populistiskt parti. Hur skulle du definiera partiet politiskt?
Ja, just som du säger, nationalistiskt och populistiskt. Populistiskt därför att man naturligtvis för fram förslag för att få med sig väljarkåren, alltså höjda barnbidrag, förbättrade subventioner till bostäder som är nästa stora projekt som kommer. Vilket har varit en svaghet hos den före detta liberala och vänsterregeringarna, kan man väl säga, så man utnyttjar ett tomrum. Men dessutom så är man då alltså ett nationalistiskt parti och alltmera ett anti-västeuropeiskt parti i sin ideologi. Man går till hårt attack emot alltså vad man kallar då för västerländsk dekadens och att det är den polska moralen som ska återupprättas och det polska totala samhället ska i princip genomgå något av en fullständig samhällelig revolution. Mm.
Det låter lite som ekon av Putin också.
Ja, det kan man säga. Jag vill nog till och med säga att det är mer ideologiskt uttalat ifrån Kaczynskis sida och Lag och rättvisas sida. Och jag brukar också säga att här finns en relativt markant skiljelinje mellan Kaczynski och Orbán i Ungern, där Orbán är så att säga en mer pragmatisk politiker som mindre styrs av ideologin än Jaroslaw Kaczynski. Det är ganska uttalat alltså att Jaroslaw Kaczynski och topparna i det här styrs av en ganska stark ideologi som i botten är vad jag vill beteckna som alltså anti-europeisk, alltså anti-västerländsk europeisk.
Mm. Men vad det här idébygget som de använder till sin politik, vad kommer det ifrån? Rent intellektuellt och...
Alltså det finns naturligtvis en stark tradition i Polens historia, förbunden med den polska romantismen, förbunden med den polska messianismen, alltså de som ska vara någon som är en föregångsland som räddar framförallt under moraliskt hänseende. En messianism som är också är kopplad till synen på Polen som det land som alltid har varit föruträttat utav länder både i öst och i väst. Så det finns ju så att säga ett historiskt, en historisk bakgrund till det här. En annan del är naturligtvis alltså den politiska utvecklingen under den andra republiken, alltså den här mellankrigstiden då två politiker stred om makten, Piłsudski och Roman Dmowski. Och där Kaczynski hela tiden lever lite grann i en förkrigsvärld, alltså före andra världskriget, när han formulerar sin ideologi. Och sen finns det ytterligare ett element som jag också tar upp i min bok. Nämligen hans ganska klara hänvisning till en alltså statsvetare och konstitutionalist i Weimarrepubliken, den tyska Weimarrepubliken under mellankrigstiden, Carl Schmitt, som hävdade, kan man säga, att den liberala demokratin håller inte måttet, framförallt inte när samhället befinner sig i någon form av kris, utan att man då också har rätt att gå utanför de konstitutionella lagarna och se till att samhället återupprättas enligt det man anser vara den rätta vägen. Och det Kaczynski har alltsedan sina studier på universitetet och sin doktorsavhandling haft en relativt nära ideologisk kontakt med just den tankeströmningen i europeisk idéhistoria.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Polen har ju till skillnad från andra europeiska länder haft en ganska positiv ekonomisk utveckling i stort sett hela tiden efter demokratiseringen. Och trots det här så väljer då många väljare nationalismen och missnöjesröstande. Vad tror du det här kan bero på?
Alltså för det första så måste man, som du gör, se den här dikotomin, den här motsättningen. Alltså Polen har ju varit en framgångshistoria ekonomiskt och socialt nästan utan like sedan kommunismens fall i början av 1990-talet. Det är alltså en enorm utveckling ekonomiskt som Polen har genomgått, vilket är, var och en som åker igenom Polen ser ju detta med sina egna ögon. Och det är en utveckling som är positiv, inte bara i städerna utan också på landsbygden. Jag brukar till och med säga att den är ett större språng framåt civilisationsmässigt på landsbygden än i staden under de här åren. Sociologiska undersökningar visar ju också att polackerna själva säger att allt har i princip blivit bättre ekonomiskt, socialt och till och med lyckligare. Vi har att göra med den mest EU-entusiastiska nationen i hela Europa. Och trots detta så går då åtminstone en betydande del av väljarna och stödjer inte bara lag och rättvisa utan även andra högerpartier och populistiska partier som finns i dagens parlament. Det är inte lätt att hitta en enkel förklaring till det här fenomenet. Jag försöker i min bok då Polen Quo Vadis peka på några av de här. En är trots allt Polens historia och den här messianismen och ofta alltså de historiska myterna som man lever med om den egna historien som utgör en grund för mentaliteten hos åtminstone en del av den polska väljarkåren. Ett annat element är ju frånsaknaden av en liberal demokratisk tradition i Polen och för övrigt i hela denna, hela före detta Östeuropa. Detta är ju inget som man kan förvånas över. Det har inte funnits någon möjlighet i ett land som Polen som ju var utplånat från Polens karta under 123 år och sedan upplevde en mycket kort period av självständighet som man inte kan beteckna som fullt demokratiskt under före andra världskriget, sedan en kommunistisk diktatur och sedan nu då ett försök att upprätta ett modernt demokratiskt samhälle. Den liberala traditionen är ju naturligtvis svag i Polens historia. Detta är alltså det andra elementet. Det tredje element som jag försöker, eller faktor som jag försöker peka på i min bok är den polska vänsterns och även den polska liberala partiernas misslyckande med att när Polen väl hade kommit på fötter igen och hade en positiv ekonomisk utveckling genomföra sociala reformer som det hade funnits utrymme för ekonomiskt. Och det var ju här som lag och rättvisa mycket skickligt i valkampanjen 2015 kunde utnyttja det här tomrummet och erbjuda befolkningen någonting som liberalerna och inte ens vänsterpartierna hade gjort under sina tidigare maktperioder.
Mm. Men blev Polen fångad i någon slags marknadsliberalistiskt race då på 90-talet och 2000-talet? Eller?
Ja, alltså Polen har ingen stark politisk liberal tradition. Men vad som hände i Polen efter kommunismens fall var ju att man iscensatte, kan man säga, hyperliberala ekonomiska reformer och just den här radikala liberala demokratin, alltså nyliberalismen i demokratisk tradition, har ju satt sin prägel på det ekonomiska tänkandet i Polen långt efter det att det gjorde bankrutt i såväl USA som i de flesta västerländska europeiska länder. Det är ju till och med så att de som var rådgivare åt de första regeringarna i Polen när man gjorde de här reformerna har ju sedan internationellt backat på sina åsikter. Men i Polen så har ju den här nyliberalismen levt kvar fram tills, kan man säga, när lag och rättvisa kom till makten.
Just det. Och det har de då uppenbarligen också utnyttjat. Du nämner också i din bok det här med avsaknad av samhälleligt kapital.
Detta är ju något som polska sociologer ofta påpekar, framförallt en professor i sociologi i Krakow, Stompa, som har skrivit en hel, flera böcker om det här, alltså om saknandet av ett samhälleligt förtroende i det polska samhället. Flera andra sociologer och idéhistoriker påpekar ju detta. Och det finns hur många undersökningar som helst som visar att man har mindre förtroende för varandra, och det finns en mindre del av vad man brukar kalla då för socialt kapital, och som innebär också att misstänksamheten, misstroendet är större. Och i slutändan till att det medborgerliga samhället egentligen är relativt svagt i Polen. Något som kanske kan tyckas förvånande för många som kommer ihåg den här enorma fackföreningsrörelsen, Solidaritet och så vidare. Men deltagandet i olika former av samhällsorganisationer inklusive politiska partier är ju oerhört litet i Polen jämfört med de flesta västerländska samhällen.
Den katolska kyrkan är ju historiskt sett stark i Polen. Hur har den intagit, eller vilken roll har den tagit i förhållande till lag och rättvisa till exempel?
Mm. Ja, för det första får man då säga att den katolska kyrkan spelade ju en betydande positiv roll under den kommunistiska äran som stöd för oppositionen, och inte minst under slutfasen när kommunismen upplöstes. Vad som har hänt sedan dess är att den katolska kyrkan har utvecklats i allt mer konservativ riktning. Framförallt inom episkopatet, alltså ledningen för den katolska kyrkan, har dominerats allt mer av konservativa och även nationalistiska krafter. Dessutom så har alltså vid sidan av den normala institutionella katolska kyrkan en falang, kan vi säga, inom katolicismen i Polen vuxit sig stark, som leds då av en som heter Rizik, som har sitt fäste i staden Toron norr om Warszawa, och som också är en mediapotentat med egen radio, Radio Maria, och även egen tv-station. Han riktar sig naturligtvis till en minoritet av katolikerna i Polen. Men här talar vi inte ens om konservatism utan om ren nationalism. Och han innebär då, eller utgör ett betydande stöd för lag och rättvisa och för deras väljarkår. Mm. Men summa summarum så måste man säga alltså att den katolska kyrkan i Polen har utvecklats i konservativ riktning de sista 15 åren. Vilket inte betyder att det inte finns en liberal riktning inom den katolska kyrkan. Det finns, men dess röst är absolut inte lika stark som det var under kommunismen.
Mm. Den här flygkatastrofen i Smolensk som du pratade om tidigare, det spelar ju fortfarande en stor roll i Polen, där då Jarosław Kaczyńskis tvillingbror Lech avled. De var på väg till på ett officiellt statsbesök, var det så? Det finns en hel del märkliga teorier som har lanserats kring händelseförloppet.
Katastrofen i Smolensk, alltså en ort i västra Ryssland, inträffar alltså i april 2010. 96 personer omkom. Däribland dåvarande presidenten Lech Kaczyński och hans maka. Vad lag och rättvisa har gjort sedan dess, och Jarosław Kaczyński, det är alltså att man anklagar den dåvarande regeringen för att ha misskött den här resan och i princip är ansvariga för inte katastrofen utan vad man anger vara ett attentat. Man har tillsatt kommissioner som har leds av den nuvarande försvarsministern Antonio Macierewicz, som har lagt fram den ena hypotesen efter den andra, den ena mer absurd än den andra, om att detta egentligen var ett attentat. Ibland var Putin inblandad, ibland dåvarande premiärministern Donald Tusk, som man vill ställa inför rätta för det här. Några bevis för att det var ett attentat har naturligtvis aldrig framlagts. Den kommission som officiellt undersökte orsakerna till katastrofen har ju klart redovisat för att det berodde på misstag för piloterna och det dåliga vädret och så vidare och så vidare. Men Jaroslav Kaczynski har gjort detta till något som nästan liknar en religion med återkommande marscher utanför presidentpalatset den 10 april i varje månad. Han anklagade bara för under den här sommaren i parlamentet från talarstolen oppositionen för att ha mördat hans bror. Huruvida han tror på detta själv eller inte är svårt att säga, men han använder det hur som haver mycket medvetet för att svetsa samman sin egen väljarkår, alltså de här 20-25% som stödjer honom i vått och torrt.
Men det låter lite grann som det här post-truth-samhället som man pratar om, att man kan bygga historier som inte nödvändigtvis behöver vara sanna för sitt eget politiska syfte.
Ja, det kan man verkligen säga. Alltså de hypoteser som läggs fram av de här så kallade kommissionerna, där sitter folk som överhuvudtaget inte har någon kunskap om flygkatastrofer, är alltså så oerhört absurda. Alltså man tror inte sina ögon när man läser eller sina öron när man hör vad de säger.
Hur ser motståndet ut mot lag och rättvisa, både parlamentariskt och utomparlamentariskt?
Ja, för det första så har vi naturligtvis en opposition i det polska parlamentet. Det består av tre partier, Bondepartiet, före detta regeringspartiet, Medborgarplattformen och ett parti som heter Det Moderna. De för ju allt mer kan man säga en gemensam oppositionspolitik både i parlamentet och utanför. Vi har dessutom vad jag har kallat för det institutionella motståndet. Vi nämnde det innan, från domstolsväsendet. Alltså inom samhällets olika formella institutioner där man genomför protester, skolväsendet, domstolsväsendet och så vidare. Det tredje motståndet är alltså det medborgerliga motståndet. Det utomparlamentariska organiserade motståndet som ju har manifesterats i stora demonstrationer. Upp till 100 000 personer i Warszawa vid ett flertal tillfällen och nu senast under den gångna sommaren betydande manifestationer på ett hundratal polska ställen. Vare sig det ena motståndet eller det andra har på något sätt, kanske med ett par undantag, medfört att lag och rättvisa har givit efter. Det finns för närvarande eller än så länge inget som tyder på att man tänker ändra sin politiska kurs beroende på det här. Till detta skulle det nog krävas ett mer ihärdigt utomparlamentariskt motstånd. Enstaka demonstrationer är inget som berör Jaroslav Kaczynski.
Mm. Hur har EU reagerat på de här inskränkningarna då, till exempel kring författningsdomstolen, ämbetsmannakåren och public service?
EU reagerade ganska snart på det som skedde, alltså när man började angripa konstitutionsdomstolen och ta politisk kontroll över den. Såväl i Europaparlamentet som från kommissionens sida och den så kallade Venedigkommissionen, alltså som har till uppgift att se över hur lagar följs i de här länderna. EU har väl som institution, menar jag, reagerat både snabbare och skarpare än vad man gjorde emot utvecklingen i Ungern. I Ungern kan man väl säga då att Orbán var också mer pragmatisk än vad lag och rättvisa har gjort, som ju hårdnäkat säger att EU överhuvudtaget inte har rätt att blanda sig i vad som sker i Polen. Det finns tecken som tyder på att kommissionen är beredd att gå vidare på sin linje. Kanske också med att straffa Polen ekonomiskt, vilket som är möjligt om man går alltså till Europadomstolen.
Om man kommer att göra det eller inte beror väl på den fortsatta utvecklingen i Polen. För närvarande så är vi i ett läge där vi avvaktar vad som kommer att ske när parlamentet åter samlas under hösten.
När kan den politiska situationen förändras? När är nästa parlamentsval och presidentval? När kan den politiska spelplanen förändras igen?
Nästa val äger rum redan nästa år. Kommunalval. Och året därefter då alltså val till parlamentet, ytterligare ett år senare presidentval. Opinionsundersökningar idag visar att lag och rättvisa, man kan förundras, är lika starkt som i valet 2015. Det vill säga drygt 40% upp till 43% av rösterna. Om något ska förändras så måste framförallt den parlamentariska oppositionen vara än mer samlad än vad den har varit hittills. Den utomparlamentariska oppositionen förmodligen minst lika ihärdig som den var under sommaren med sina protester. Och ett tredje element, att man genom den typen av påtryckningar kan få någon spricka inom regeringspartiet. Man har ju ändå bara ett par, tre stycken ledamöters övervikt. Så det behövs ju inte så mycket för att man så att säga det här ska luckras upp. Och att man eventuellt skulle kunna genomdriva en upplösning av parlamentet och nyval. Mm. Ett scenario som jag förmodar verkligen, trots de nuvarande opinionsundersökningarna, skulle medföra att man förlorar ett nytt parlamentsval.
Du som bor i Polen, hur tycker du att det här, den politiska situationen påverkar det dagliga livet? Är samhället mer polariserat idag skulle du säga än vad det var för 10 eller 15 år sedan? Eller?
Absolut. Det polska samhället är fullständigt polariserat. Och detta beror ju inte minst på att lag och rättvisa och Jarosław Kaczyński medvetet driver en politik där man utmålar det andra politiska lägret. Inte som politiska ens motståndare utan som fiender och landsförrädare. Ett ord som man alltså använder relativt ofta. Kaczyński har också sagt att de tillhör den sämre sortens medborgare i princip. Så det polska samhället är idag mer polariserat än vad det var under kommunisttiden skulle jag vilja säga. Och det är ju en polarisering som ibland går rakt igenom både familjer och vänner.
Är det några aspekter av Polens politiska liv som du tycker att vi har missat att ta upp i vårt samtal?
Man kan väl säga som så alltså att när man ser på, jag har ju då följt och bevakat och skrivit om Polens utveckling sedan kanske slutet av 70-talet och under den kommunistiska tiden, kommunismens fall och den enorma positiva utvecklingen som sedan dess har ägt rum. Jag är personlig vän med flera av de före detta kommunistiska, alltså oppositionella under kommunisttiden, de som har lett omvandlingen under 1990-talet. Och man kan ju, dels kan man då förvånas över att något sker som det som nu händer i Polen. Man kan försöka förklara det, men i slutändan så är det väl så att jag tillsammans med många av dem som har upplevt hela den här resan ser det som nästan början till en hel generations nederlag som känns tråkigt och ibland alltså nästintill ofattbart att något sådant kan ske. Och när man träffar folk, alltså före detta ministrar som har före detta dissidenter, så är det ju just detta som vi tillsammans upplever.
Mm. En mörk men inte ohejdbar utveckling då, kan man kanske sammanfatta det som?
Nej, det tror jag inte. Jag citerar i min bok ett uttalande om en ja, statsvetare och sociologer, Roman Kursner, som säger att han tror inte att en anka kan besegra den högt flygande polska örnen. Och vad han syftar på då är ju att Kaczynski, ordet Kaczynski har en, ja, en syftning på ordet kaczka, som alltså är anka på polska. Och medan då det polska statsvapnet ju är den, är den högtflygande örnen.
Den här podcasten heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
Alltså det finns ju, när man ser på vad som händer i världen, så oerhört många saker att ta upp. Jag menar allt ifrån förklaringar om den islamistiska terror som vi har i Europa till Europas eller EUs framtid, inte minst med utvecklingen inte bara i östra delarna av Europa utan även i många västeuropeiska länder. Utvecklingen i USA. Eller varför inte den som jag upplever det kanske lite återigen negativa, pessimistiska kanske mycket, men negativa utvecklingen i flera latinamerikanska länder. Vi kanske har en motsvarande då utveckling som i Polen, att vi har haft en oerhört positiv utveckling i raden av latinamerikanska länder, och idag upplever vi att det är som en återigen en tillbakagång. Så där har vi kanske då ett ämne som jag skulle kunna säga skulle för mig vara intressant att veta något mer om.
Ja, det tycker jag väl vi tar fasta på. Vi kanske undersöker Venezuela eller några av de andra länderna. Peter Jonsson, tack så jättemycket för din medverkan.
Tack så mycket.
Peter Jonsson om utvecklingen i Polen. Vid sidan om Trump, Putin och Erdogan kan vi nu lägga Jaroslav Kaczynski till listan över mer eller mindre tvivelaktiga makthavare. Vill du veta mer om ämnet rekommenderar jag Peters bok Polen, Quo Vadis, och mer om hans andra böcker kan du läsa på peterjonsson.eu och Jonsson med H och 2S. Vi som gör podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. På återhörande.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.